hur säger Adam Bergsven?
Bergsven.
Ja. Är det norsk? Okej. Okay. Okay. Adam Bergsven, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Du sa att du oftast inte ställer upp på intervjuer. Vad var det som gjorde att kommunikationspodden fick den äran?
Bra fråga, det har jag inget svar på, men ja, min princip är att jag står bakom politikerna och de tillfällen jag syns i media så är det för att vi har misslyckats. Så ska jag nog inte se den här intervjun, utan nu, jag gjorde ett undantag och ser, det var väl att jag kände att jo, men det här kan bli kul.
Varför ville du jobba med kommunikation från början?
Det tror jag inte jag ville, det bara blev så. Jag är en person som tänker med den delen av hjärnan i kommunikation och bilder. Jag är ganska estetiskt lagd av mig.
Så du är den enda som snubblade in på Rosenbad?
Men jag snubblade väl in i kommunikation. Jag började på reklam- och kommunikationsbyråer i ganska ung ålder. Och sen har jag inte pysslat med det hela vägen fram till Miljöpartiet. Men som en röd tråd genom alla saker jag har gjort så har jag liksom tagit ett kommunikativt perspektiv på det arbete jag haft och jobbat med den organisationen eller det företagets kommunikation. Och då blev det ganska naturligt att när jag till slut tröttnade på när jag ville göra något annat än att jobba i reklambranschen, då var det framförallt att jag ville jobba med ett varumärke, en kund, och jag ville jobba med det varumärket långsiktigt. Och så samtidigt så hade jag ett starkt samhällsengagemang. Det kommer framförallt från antirasismsidan. Och då blev Miljöpartiet naturligt. Och sen har jag gjort det då ett antal år. Och när vi bildade regering så fick jag frågan om jag ville ta det här ansvaret som jag nu har. Och tackade jag till det. Och jag har gjort det i ett år och ser fram emot att göra det i minst 3 år till.
Mm. Vad händer sen då?
När jag är klar med Miljöpartiet? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag diskuterar det med min fru ibland. Och
jag vet. Det blir bara tyst.
Ja, det blir bara tyst. Allt från att starta en egen företagsverksamhet med kommunikationsinriktning till att ta jobb på någon företag med kommunikationsinriktning. Det ena sidan. Å andra sidan så är jag liksom sugen på att bara köpa skog och bedriva skogsjordbruk. Liksom.
Ja, vad kul. Du har det här som jag hade lite grann som barn. När min farsa frågade mig när jag var så här 8-9 år. Så bara, vad vill du bli? Ja, men antingen så här dinosaurieskötare eller läkare.
Ja, lite så. Jag gör det här nu. Jag trivs med mitt jobb. Jag tycker det känns väldigt meningsfullt att vara en del av samhällsutveckling och vara del av en samhällsutveckling som jag tror på. Men det här kommer jag inte göra till jag är pensionär, utan om några år eller om ett antal år så kommer man göra någonting annat. Det kanske blir i samband med att vi lämnar regeringen vid något val, eller så blir det före det, eller så blir det efter det att man fortsätter Miljöpartiet. Jag har inte bestämt mig så långt. Det enda jag har bestämt är att jag jobbar i minst 3 år till, och som det känns just nu så har jag engagemang för mer än så.
Om du skulle välja någon kampanj som du har deltagit i eller något arbete som du har gjort på kommunikationssidan som du är riktigt stolt över, vad skulle det vara?
Inom Miljöpartiet menar du?
Nej, det behöver inte vara. Det kan vara från dina byråer också. Alltså någonting som du känner bara, det här blev riktigt bra.
Ja, men när jag var 21 år så var jag med och fick starta Aluma, gatutidningen i Malmö, den som säljs av människor som är bostadslösa. Det är jag stolt över. När jag slutade på den några år senare så hade vi uppemot 100 registrerade försäljare som fick då en schysst dagsverksamhet och ett bra sätt att komma tillbaka in i samhället och tjäna pengar igen. Den är jag stolt över.
21 år?
Ja, jag började tidigt som sagt.
Jesus, varför började du så tidigt? Är det inte då man ska springa på krogen eller på så?
Ja, det hann jag nog med det också. Jag skulle inte säga att jag började tidigt med det. Men jag började jobba på reklambyrå när jag var 19. Och när jag var 21 så var jag art director på en byrå. Och då kunde man liksom plocka in sådana här projekt. Jag var också delägare vid det tillfället. Och då kunde man liksom själv plocka in lite pro bono-projekt och sånt. Och då valde jag att plocka in det här och så var vi med och startade det magasinet där, månadsmagasinet. det kändes väldigt meningsfullt och det blev en viktigt inslag i Malmös utveckling. Och några år på den resan så vann vi också Nöjesguidens glädjespridarpris. Våra försäljare var alltså de som vann priset att de spred mest glädje i Malmö. Och den kvällen var jag extremt stolt. För det var den här fina galan på Slakthuset i Malmö. Kom och vi var där och så hade vi med oss ett gäng av våra försäljare, 10-tal tror jag. Och de var ju inte vana att gå på den typen av events.
Nej, för det här var ju, försäljarna var ju då folk som hemlösa precis. Ja,
precis. Och när man såg självkänslan de fick av att få ett sånt här erkännande av staden, då var det var väldigt viktigt. Det är väl lite typiskt också, du ber mig om en lyckad kampanj och jag berättar om ett stort projekt. Jag är inte den som jobbar med, eller ja, det har jag gjort också, men jag tycker inte det är så intressant att jobba med lösryckta kampanjer. Utan det är de större projekten som skapar skillnad. I valrörelsen så, sist så var jag ansvarig för ett projekt som jag tycker blir bra, som jag är stolt över. Det var att vi samlade ihop Åsa Romson, Isabella Lövin och Maria Wetterstrand. Och så gjorde vi en liten supermiljöturné, kallade vi den, runt om på några mellanstora orter i Sverige. Och det blev väldigt bra. Vi fick bra uppmärksamhet i nationella medier. Och vi fick väldigt bra täckning på de orter vi besökte. Och det var roligt och det var viktigt för partiet. Återigen, det var mer av ett projekt än en kampanj. Och det är ofta så man får jobba.
Du, vad skulle du säga att du inspireras av? Det kan vara en person, det kan vara en grej, något klipp som du har sett för nu i förmiddags eller vad som helst som du tycker är en ball grej.
Jag såg en grej förra veckan, jag tror att det var i Umeå eller Luleå, där de hade tagit såna här automatiska dörrar som öppnar och stängs, alltså. Och så var det två ansikten på dem som pussades då varje gång dörrarna stängdes. Och de här ansiktena var på lokala profiler i en kampanj. Alltså det var ju då personer av samma kön som pussades. Säg två politiker, en från Moderaterna, en från Socialdemokraterna. Och när dörrarna stängs så pussas de i en lokal kampanj mot diskriminering av människor med homosexuell eller bisexuell läggning. Och den tyckte jag var bra. Den var kreativ i sitt utförande. Det var bra ambassadörskap i människorna som var med, lokala profiler, och det var en relevant fråga. Den inspirerade mig.
Hur länge har du jobbat för Miljöpartiet?
Ja, i lite olika uppdrag och på lite olika delar i 6 år ungefär. Mm.
Och nu är du presschef?
Ja, jag är biträdande presschef för regeringen. Men då indirekt så blir det väl att jag är presschef för Miljöpartiet i regering.
Just det. Och hur ser er organisation ut? Vilka ingår i ditt team och vilka funktioner har de?
Jag och min kollega Odd Guteland, han är då, kommer från Socialdemokraterna, han är presschef. Vi har tillsammans ett 30-tal pressekreterare anställda. 8 av dem kommer från Miljöpartiet, de är mina anställda. Och utöver det så har jag en kollega som heter Sven som jobbar ihop med mig i ledarskapet och samordningen.
Hur långa dagar blir det?
Jag hämtar och lämnar på dagis rätt mycket, på förskolan rätt mycket. Och så det blir väl 8 timmar på dagen och sen så lite för ofta så sätter man på datorn efter barnen och somnat på kvällen.
Hur skulle du beskriva Miljöpartiets sätt att kommunicera?
Det är ju i förändring just nu. Vi var ju ett parti som var i opposition i 30 år. Och var ganska tydliga. Det blev ett väldigt tydligt oppositionsparti. Redan från början var vi annorlunda och sen så utvecklades det. Men vi fortsatte vara ett ganska tydligt oppositionsparti. Vi var snabba, vi var kaxiga, vi var lite färgglada och sådär. Nu genomgår vi en stor förändring eftersom vi har för första gången blivit ett regeringsparti. Och det förändrar sättet man kommunicerar på och de bakomliggande strategierna. Grunden så är det ju att när man är ett regeringsparti så har du ju tillgång till helt andra kommunikationsplattformar. Du blir ju mer intressant för att det du tycker och gör, det blir ju verklighet i samhället. Kontrasterar du det mot ett oppositionsparti så är det så här, de tycker saker men de kan inte göra det. Och då har det ju inte en direkt påverkan på människors vardag. Så plattformen har förändrats. När man innan var oppositionsparti så jobbade man kanske mer med att vara snabb och vass och kreativ och komma ut med debattartiklar och sånt. Den formen av kommunikation är inte alls lika viktig idag som ett, när vi är ett regeringsparti, utan nu jobbar vi fram mer rejäla förslag, och det tar ju mycket, mycket längre tid när du är i regering än i opposition, och sen så presenterar vi dem och då kan vi göra det på en pressträff, och det brukar leda till att vi får uppmärksamhet i väldigt många medier för.
Så du menar att nu har ni makt men ingen är intresserad längre?
Nej, tvärtom. Nu när vi har makt så är vi mer intressanta också. Innan i opposition så fick man kämpa lite mer. Fick man ligga på journalisterna och försöka få dem intresserade av det man hade att säga. Som regeringsparti så kommer det där mycket lättare eftersom, och det är fullt naturligt, för att det vi nu gör, det påverkar människors vardag, och mediejournalistiken vänder sig till människor, deras vardag, och vill berätta om hur politiken formar den.
Hur påverkar det dig i din vardag? Du som ändå varit engagerad då i 6 år i Miljöpartiet. Hur formulerar du dig nu jämfört med hur du kanske gjorde när ni satt i opposition?
Ja.
Rent kommunikativt tänker jag. Finns det något annat? Beter du dig på ett annorlunda sätt i sociala medier? Har du blivit mer statsmannamässig nu? Och...
Ja, så är det nog. Alltså, personligen så... När man ses som en person som befinner sig i närheten av regeringsmakten, så som jag gör, så blir man lite mer försiktig. Man har lite mer privata inställningar på sina sociala medier. Man twittrar lite mer sällan och är lite försiktigare när man twittrar och sånt där. Så att ja, man tänker efter ett varv till. Det gör man för att man är del av en sån stor helhet nu, och man tillsammans bär vi ett sånt ansvar för Sverige på våra axlar, så man vill inte störa det eller leda det på sidospår på något sätt genom en ogenomtänkt kommuniké från min sida.
Mm. Jag tänker, du verkar ju ha koll då på hur du ska bete dig nu när du har ett annat ämbete så att säga. Hur funkar det med dina andra medarbetare som också har gått upp från ett oppositions till ett oppositionsparti till att sitta i regeringsställning. Hur får du de andra kommunikationsambassadörerna att bete sig på samma sätt eller på det sättet som du önskar?
Ja, men i Miljöpartiet har vi ganska begränsat med problem med människor som liksom är för yviga i sina sociala mediekommentarer. Däremot, återigen, så är det en omställning för vårt parti att i 30 år ha kritiserat regeringen till att nu vara regeringen. Och i den omställningen, i det jätteklivet som vi just nu genomför, så skapar det lite förvirring, lite vilsenhet kanske. Om regeringen kommer fram till en sak och så tycker någon av våra politiker ute i landet att ja, det är bra men det är inte tillräckligt bra. Hur ska de då kommunicera det? Kan de säga så? Ja, det är bra men jag skulle vilja ha ännu mer. Och då är det viktigt att man kommunicerar från våran sida. Ja, det är väl jättebra att säga så. Alltså, vi i Miljöpartiet tycker att det som regeringen gör nu är bra, men vi hade velat se ännu mer, till exempel. Så att för oss som gick in i regeringskansliet så har vi fått lära oss det här. Det gick väl ganska snabbt. Men det tar lite längre tid för att få med hela organisationen. Och det är ett utvecklingsarbete som är hög tid att vi börjar landa i resultat i.
Mm. Hur gör ni då?
Ja, genom att arbeta fram gemensamma strategier och förankra dem runt om i partiet och vara tydliga med att olika exempel de kan förstärka regeringens kommunikation på eller ifrågasätta regeringens reformer på, men på ett schysst sätt liksom. Eftersom vi är ju ett parti, även om, och då håller man varandra lite om ryggen liksom.
Hur såg ert, från ett kommunikativt perspektiv, hur såg ert strategiska tänk ut inför valrörelsen 2014?
Vi vill lyfta miljö- och skolfrågorna. Miljöfrågan för att vi har högt förtroende i den. Och då, ju högre upp den kommer på dagordningen i valet, liksom, desto bättre för Miljöpartiet. Och så ville vi lyfta skola, för vårt ena språkrör är väldigt profilerade i de frågorna. Och för svenska folket var det valets viktigaste fråga.
Fridolin alltså.
Fridolin, ja. Mm. Och det lämpar sig ju så också att Romsson är väldigt profilerad på miljösidan och Fridolin är väldigt profilerad på skolsidan. Och idag är de ju också ministrar på de respektive områdena. Så vi försökte lyfta dem högt. Vi lyckades väl, eller skolan blev ju valets viktigaste fråga, och det var ju bra för oss. Där hade vi en hög profil. Miljöfrågan kom väl inte riktigt så högt upp som vi hade önskat. Jämfört till exempel med EU-valet där den var topp 2. bara ett halvår tidigare. Så när det kom till riksdagsvalet så gled den ner där ner mot 8-9. Och det är inte bra för Miljöpartiet. Vi måste ha en topp 5 för att det ska gå bra för Miljöpartiet.
Men är det det som är receptet på framgång, skulle du säga, att man väljer två frågor, eller ska man välja en eller tre, eller hur såg det tänket ut innan? Var det så att man visste att så här, jo, men vi vill ha in våra språkrör på de här ministerposterna, därför så siktar vi in oss på de här frågorna?
Ja, det var ju en del av det, såklart. Att vi hade som ambition att driva frågor hårt, miljö och skola, och sen vara med och ta ansvar för de frågorna om vi vinner valet. Eller om vi får förtroende och bildar regering, rätt sagt, och det fick vi ju. Hur många prioriterade frågor man ska ha, det är väldigt svårt att säga. Som en kommunikatör så tänker man ju så här, ju färre budskap desto bättre. Men då kan man kontrastera det med Vänsterpartiet till exempel, som drev en fråga väldigt hårt, väldigt konsekvent över en längre period. Nej till vinst i välfärden. Och det gav inte riktigt om det resultatet som de hade hoppats på, som jag också trodde att de skulle få. Så en kanske är för snävt. Två är nog kanske också snävt. Jag skulle nog säga att det gyllene snittet kanske ligger någonstans runt 3. Men det beror på helt vilka frågor det är och hur dagordningen ser ut. Jag menar, ett riksdagsparti kan göra sitt för att få en fråga aktuell på dagordningen. Men det styrs av så väldigt många olika faktorer. Mm. Vi la ju till en tredje fråga där i slutet av valrörelsen. Det som vi kallar kampen mot Sverigedemokraterna. Vilket tycker du ska bli det tredje största partiet? Och för då låg ju vi väldigt jämnt, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, i opinionsmätningarna. Vi förlorade ju det. Sverigedemokraterna blev ju betydligt större än oss i riksdagsvalet och har sedan dess ökat ännu mer. Så den tredje strategin där är vi ju självkritiska till. Vi är självkritiska till att vi gjorde den till ett spel om opinion istället för ett spel om innehållet i skillnaderna i vår politik, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Vad kunde du ha gjort bättre där?
Jag var ju delaktig i beslutet att välja den strategin. Och vi tog ju den då utifrån den bilden vi hade då. Men i backspegeln så var det ett felaktigt val. Och det har vi varit öppna och självkritiska med. Och det är så vårt parti fungerar. Vi gör misstag. Det viktigaste är att lära sig av dem, och så tar vi med oss det till nästa gång.
Men om man fick vrida tillbaka då? Hur skulle du ha gjort då?
Just på den här kampen mot Sverigedemokraterna om att bli tredje största parti, så hade vi ju fokuserat mycket, mycket mindre på kampen om tredjeplatsen och istället pratat om de sakpolitiska skillnaderna som finns mellan våra två partier. Vi är ju i flera frågor ytterligheter mot varandra, och det är ju trevligt med skillnader i politiken, och då hade vi ju pratat mycket mer om det. Miljöpartiets syn på migration som naturligt och positivt och någonting som har funnits i Sverige alltid, kontrasterat med Sverigedemokraternas mycket mer restriktiva syn på människors rättighet att flytta sig över gränser och sånt där. Och har haft den diskussionen.
Vi var ju inne på det lite grann. Lärdomarna. Mm. Vilka lärdomar tar du med dig nu inför valrörelsen 2018?
Bortsett från det som vi redan har pratat om, så det övergripande jag skulle vilja att vi tar med oss, det är att vi pratar mycket mer positivt om framtiden. Valet innan det så hade vi den här sloganen Modernisera Sverige. Den var tydligt framåtblickande, den tittade på möjligheter. Och jag skulle vilja ta oss mer tillbaka dit. Prata om och visa på de positiva effekterna som kommer av våran politik när man satsar på skolan eller när man ställer om till ett miljövänligt samhälle. Och så visa det konkret i bilder. Genom att plocka upp exempel från de delar av samhället där den här förändringen har skett och visa att det här tycker vi är bra, sånt här vill vi ha mer av.
Du, sociala medier, vilka tycker du är bäst för Miljöpartiet?
Djupsuck.
Ja, det är en väldigt, väldigt svår fråga skulle jag säga. Vi har ju närvaro i de samtliga relevanta sociala medier.
Och vilka är relevanta då?
Ja, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr. Är väl de där vi befinner oss idag. Skulle jag gissa. Vilken är viktigast? Svårt att säga, men jag har ju också svårt att plocka bort någon av dem. Vi vet att YouTube är en stor sökmotor för vissa målgrupper. Då är det viktigt att finnas där med vår kommunikation. Vi vet att Twitter är väldigt viktigt inom politiken. Men jag tror inte den ger så många nya röster, utan det är mer ett en pågående samtal där inom de som är särskilt intresserade av politik, och de har ju för länge sedan bestämt sig vilka de ska rösta på. Instagram intressant med också nya målgrupper. Men där skulle jag säga att Miljöpartiets konto, som visserligen är helt okej, inte kommer förändra någonting. Däremot vissa statsråd eller vissa ministrar vi har. Jag tycker Alice Bah Kuhnke är det tydligaste exempel. Hon driver ju ett Instagram-konto som jag tycker personligen är riktigt, riktigt bra. Och där jag tror att hon kan nå nya målgrupper. Och det är lite där det ska vara också i sociala medier. Det ska vara nära personen bakom. Det är alltid en liten konstig sak det här när ett parti som i sig är anonymt. Vi är väl mellan 15 och 20 000 medlemmar tror jag. Och så har vi ett gemensamt konto. Det blir ju väldigt sällan intressant. Utan ja,
precis, för det är ju det som sociala medier går ju väldigt mycket ut på det. Att du har en individ som är liksom, ja, producent av de här uppdateringarna eller bilden eller klippen eller vad det nu kan vara. Är det det som är nyckeln till framgång i sådana fall? Att man använder sig av specifika personer som man då satsar på inför 2018 och pumpar ut dem? Ungefär, jag menar, jag följer ju till exempel både Bernie Sanders och Hillary Clinton inför den amerikanska valrörelsen. Och nu har ju de ett helt annat system, men det funkar ju väldigt bra, tycker jag personligen, just när det utgår ifrån individen och vad de vill säga. Och inte kanske just partiet, utan de företräder partiet helt fullt ut. Hur funkar det då om man tänker med Miljöpartiet som har en historia av att också byta ut språkrören som en del av era principer?
Nej, men så är det ju. Alltså, och jag kan ju, jag skulle kunna rita upp en strategi där jag säger så här, det hade varit jättebra om Isabella Lövin satsade på Twitter. Men det kommer ju inte funka om inte hon ville. För att det måste just vara det här. Jag brinner för den här typen av sättet, det här sättet att kommunicera, och då kommer det bli bra. Och är det inte riktigt bra så ska man nog inte vara där överhuvudtaget. Utan då är det bättre att man fortsätter med sina pressträffar och nyhetsartiklar och den typen av kommunikation. Partiets sociala mediekonton i olika plattformar, de är relevanta, de behövs och vi ska fortsätta göra dem så bra vi kan. Men ska man liksom på riktigt uppnå någonting i sociala medier, och uppnå i det här sättet då att föra en dialog med nya väljargrupper och lyfta intressanta vinklar, då måste det vara knutet till person, en toppolitiker gärna, för de är intressantare än vi andra. Och den personen måste brinna för det mediet och sen bjuda på reflektioner, tankar och känslor och bilder bakom scenen.
Adam Bergsven, stort tack för att du ville vara med.
Tack, det var inte så farligt det här.
Nej, det säger allihopa.
Kommunikationspodden produceras av Storstad Medieproduktion.